det finns ju en väldigt stor rikedom i den här bygden som jag har hamnat i, har jag märkt. En av de här sakerna som jag har lagt märke till sen jag kom hit är ju alla enorma berättelser som finns om alla människor som har bott och verkat i området här runt omkring. En sån berättelse som jag har hört i lite olika versioner handlar om, det var ganska länge sedan nu, två stycken grannar i Krokshultsoken någonstans som hade, ja, deras, de var ju markgrannar, så deras marker låg precis intill varandra, så hade de en gemensam bod som låg precis mitt emellan som de hade tillsammans. Jag kommer inte ihåg om det var en kornbod eller var en redskapsbod eller vad det nu var. Hur den var, så var den här boden väldigt gammal och den började så smått att förfalla. Till slut så stod den och lutade riktigt så illa så att den ena av de här gick till den andra och sa att nu är det nog dags att göra någonting åt den här boden. Vi kanske får riva ner den och bygga nytt istället, så där tyckte han. Men den andra, han tyckte nog inte riktigt det, utan han sa nej. Lite rödfärg och vita knotar så står det nog i 100 år till, tyckte han. Och det där, det är en ganska intressant strategi. Jag har sen jag byggde mitt hus lärt mig begreppet fariserenovering, som man gör med hus som står lite här och var, som man kanske inte är så noga med, men det är bra om de ser bra ut, så att man gör i ordning fasaden, man målar och ser till att det är helt och snyggt, och sen är det fint utåt och så kan det liksom få stå och förfalla på insidan. Och det är kanske egentligen inte en så dum strategi. Det kanske står i 100 år till, för att det är ett farligt rödfärg, det är bra grejer, det håller. Men om man börjar tänka på det sättet när det gäller det egna livet eller ens egna relationer, relationerna i familjen eller i äktenskapet eller relationen till Gud, så är det en väldigt dålig strategi. Och därför så tänkte jag idag få lyfta fram ett alternativ som är hämtat. Jag ska se om den finns på väggen. Jag ska komma med profetens bästa renoveringstips utifrån den text som vi har läst tillsammans. Den utspelar sig på 700-talet före Kristus, så det är länge sedan. Jag ska inte gå iväg så mycket, känner jag. Jag ska försöka hålla mig på plats. Vi får se. 700-talet före Kristus. Israel är delat. Efter Salomos död så delas det upp. Vi har det stora nordriket Israel i norr. Och så har vi sydriket Juda i söder. Där Jerusalem finns och där templet finns. Men det här sätter fokus på nordriket Israel uppe i norr, där Samaria är huvudstad. Nu går jag hit i alla fall. På 700-talet så var det här, det var en väldigt bra tid för nordriket. Det var högkonjunktur på många sätt. De hade haft ett svårt i flera generationer, men nu är det liksom, uppstår ett slags fönster där de stora stormakterna runt omkring dem, Syrien och Assyrien, ligger i krig med varann, och då har de inte tid att slåss mot andra, så att Israel får vara i fred. Och de har en väldigt smart kung som heter Jerobeam den andre, som det är hans körkortsfoto som de har hittat. Han är en smart strateg. Han drar nytta av det här läget. Han passar på att ta tillbaka lite områden han har förlorat. Han utökar gränserna norrut mot filisternas land, mot Damaskus, och han passar på att ta lite landområden ifrån Juda också när han ändå är igång, så att han får ett stort land, kan ta in mycket skatt. Han får till smarta handelsförbindelser med fenicierna och lägger sig till med tullar för alla karavaner som drar genom landet. Så han lyckas bygga upp en ganska stor förmögenhet. Under den här tiden så är Israel, nordriket alltså, både större och mäktigare än de hade varit på väldigt länge, ända sedan Salomos dagar. Och allting ser väldigt bra ut på ytan. Men tittar man närmare så ser man att det ser inte särskilt bra ut på insidan i det här landet. Det är enorma sociala skillnader. Vi har en liten grupp rika människor som lever ett sanslöst lyxliv. Man bygger stora vinterpalats och sommarpalats med dyra byggmaterial, elfenben och ädelträ och grejer. Och man vräker sig i lyx och överflöd. Och så finns det en stor skara i folket som är otroligt fattiga, som lever på svältgränsen, som måste arbeta hårt till väldigt lite eller ingen lön, som alla deras skördar går till de rika markägarna i städerna och de får arbeta utan att få så mycket att äta, och blir det, om det kniper i kassan, så kan de bli sålda som slavar. Och rättsväsendet har havererat, domstolarna är mutade, eller det är en enorm korruption som gör att de fattiga har i stort sett inga rättigheter överhuvudtaget. Och så har vi det religiösa centret som ligger i Betel, där översteprästen finns. Och de är med på det här tåget. De får ganska mycket av de här resurserna som kommer in till staten. Och de satsar mycket, de har ett rikt gudstjänstliv. Man har stora lovsångsgudstjänster och offerfestivaler för att visa för alla att det går bra nu. Allt är bra. För att visa för folket det de säger, att ingenting kan röra oss. Vi kan, olyckan kan inte drabba oss. Vi är Guds folk. För att visa för Gud att allt är bra ställt. Man målar och putsar fasaden för att det ska se bra ut. Och så kommer då en märklig man gående. Han är fikonodlare och herde, eller han har boskap i alla fall. Ifrån en liten by sydöst om Betlehem som heter Tekoa i Juda i Sydriket. Och han kommer traskande med sin breda sydrikisk dialekt och lägger fram att han har ett ärende ifrån Gud. Det visar sig nämligen att Gud har sett igenom fasaden. Det visar sig att det går inte att styra Guds blick på det sättet som man har försökt att göra. Han har sett det här lyxlivet som de rika lever, samtidigt som de fattiga svälter, och han är rasande. Hur mycket lovsånger de än sjunger och hur fina gudstjänsterna än är, så är Gud rasande. Det som Amos har mött, det är inte någon liten aning som han har fått en känsla så där på kvällen att ja, men jag kanske, det kanske är någonting som Gud vill säga, utan det står att Gud, att Herren ryter ifrån Sion. Hans röst dånar från Jerusalem, och då vissnar hedarnas marker, då torkar Karmels topp. Som han säger lite senare i den här boken, att när Herren ryter på det sättet, när Gud vrålar, då har man inte mycket att välja på annat än att bli hans profet, hans budbärare. Så han går hela vägen från Tekoa till Samaria för att presentera det som han har fått se. Nämligen det att Gud har sett det som pågår. Att även om Israel inte bryr sig om att stommen i huset ruttnar så länge fasaden är fin, så finns det en Gud i himlen som ser och som bryr sig. Och sen han börjar med att prata om lite andra folk i närheten, och sen framförallt från kapitel 2 framåt så är det sätter han linsen på Israel och det är en hård rannsakan som kommer fram med anklagelse efter anklagelse. Israel ställs inför rätta och man lägger fram bevisen för vad som har pågått i landet, och så faller en dom över dem som är väldigt hård. Alltså det är en enorm förödelse som väntar. Därför att Gud bryr sig inte om att fasaden är fin, om det ruttnar inuti. En Gud som inte kan se på de fattigas utsatthet och lidande, som inte står ut med förtryck utan att faktiskt göra någonting. Och så faller den här domen. Och det är liksom ingen tvekan. Man kan inte komma fram till någonting annat än att Israel är skyldiga. Det går inte att komma fram till någonting annat än att lagen kräver det som den kräver utifrån vad de har gjort och utifrån det system och samhälle de har byggt upp. Och det är ingen tvekan om att Guds vrede över det här är verklig. Det här är ju någonting som jag tror att vi kanske har svårt att hantera i vår tid. Vi har byggt upp en gudsbild som inte riktigt håller för tanken på att han skulle kunna vara arg på någonting. Att han skulle, visst att han sörjer över saker, men att se den här vrålande guden som ryter ifrån sitt tempel när han ser orättvisan, det passar inte in i vår bild. Men det är ingen tvekan om att Gud är rosenrasande. Och inför den här söndagen så har jag verkligen brottats med det här utifrån, vad är det du vill ha sagt med detta? För att när man jobbar nära en bok som Amos i ett land som vårat, så träffar det ganska nära. Och jag tror att det skulle, om man vågar utsätta sig för Guds ord utifrån att vi bor i ett av världens rikaste länder, utifrån att vi skickar våra barn till de finaste skolorna och bygger fina sommarhus, åker på dyra semestrar och samtidigt inskränker asylrätten och kräver lägre skatter, så är det värt att tänka på att det finns en Gud i himlen som ser och som faktiskt bryr sig om det han ser. Det träffar ganska nära och blir ganska obehagligt. Men jag tror att det är viktigt då att också komma ihåg. Alltså nu är det viktigt att komma ihåg. Vi ska inte försöka strö någon slags vispgrädde över Guds domslut. När han dömer rättfärdigt så dömer han rättfärdigt. Men vi behöver också se att att den här domen är inte hela sanningen om Gud. För när domen har fallit över Israel, när profeten har talat färdigt om det, och det är utom all tvekan att de är skyldiga och lagen kräver detta, så händer någonting väldigt oväntat. Då visade det sig att de har att göra med en Gud som älskar sina barn ändå, som fortfarande gör det trots den här brinnande, passionerade vreden. Och det är en viktig balans att hålla liksom, att vi får liksom inte, när vi börjar tala om domen utan frälsningen, så säger vi inte hela sanningen om domen. Och när vi börjar tala om frälsningen utan domen, så säger vi inte hela sanningen om frälsningen. För Gud är en rättfärdig Gud. Han är en helig Gud. Men han är också en nådefull Gud. Och det är 60 år efter den här texten utspelar sig, så kommer domen till Jerusalem. Och profeten Jeremia är där och ser den här enorma förödelsen som kommer dit. Och så sjunger han sina klagovisor som vi har bevarade i Bibeln när han ser detta. Och sörjer och gråter över det. Men så kommer han fram till detta. Men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Ty Herren förkastar inte för alltid. Har han plågat så förbarmar han sig åter i sin stora godhet. Att plåga och pina människor är inte vad han vill. Det är inte förödelsen som är målet. Och i det som följer i den texten som vi håller på att jobba med nu så visar det någonting viktigt om hur Gud hanterar Israels synd. Det första som sägs är det här. Den dagen, alltså när domen har fallit, när liksom tiden rinner ut för tålamodet och domen är ett faktum, så säger Herren, på den dagen ska jag resa upp Davids förfallna hydda, mura igen rämnorna och resa upp det som har rasat, bygga upp den igen som i forna dagar. Alltså det första steget är en restaurering. Att resa upp, att laga det som är skadat, att bygga upp. Synden river ner. Det är så den funkar. Det är det som är skälet till att vi inte klarar oss med de här fina fasaderna. Därför att den synden som är där inne, den fortsätter att äta. Om den får fortsätta finnas i mitt liv och jag fortsätter att dölja den och inte ta itu med den, så kommer den att börja äta sig in i stommen i mitt liv. Och det som är gott kommer att börja förfalla. Och när det har fallit så går det inte att göra så mycket mer. Tidigare i Amos-boken så liknar han Israel vid en jungfru som har fallit och inte kan resa sig igen. Och det är inte så att det här liksom, att det är inte Gud som har slagit omkull henne, så att säga. Det är inte domen som är orsaken till fallet, utan det är så synden presenteras. Hon har fallit på egen mark, står det, och ingen hjälper henne upp. Och nu lovar Herren att det första jag ska göra är att resa upp det som har fallit. Jag ska laga det som har brustit. Jag ska restaurera. Och sen kommer nästa steg. Det står, ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjaren följer tätt efter den som skördar och vintramparen tätt efter den som sår. Då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över. Det kanske inte ser ut så på ytan, men det här är en av de tydligaste bilderna, eller det som det Gud visar, att han har tagit itu med synden. Syndens konsekvenser är upphävda. Dels har han byggt upp det som har rasat, och så kommer detta. Vad är det som sägs i första Mosebok efter syndafallet? Det Gud säger till mannen efter att han har förvisat dem ifrån lustgården är: för din skull ska marken vara förbannad. Man kan översätta det som att marken ska hålla tillbaka sin frukt. Du kommer att, med möda ska du livnära dig så länge du lever. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd. Och när synden är borta upphävs förbannelsen. Det här är ju en enorm rikedom som beskrivs. Och i det här så ligger det också en upprättad gudsrelation. Det står i tredje Moseboken om förbundet med Israels folk i öknen när de får lagen. Så säger Gud att om ni följer mina stadgar och håller mina bud och rättar er efter dem, så ska jag ge er regn i rätt tid. Då ger jorden sin gröda och träden på fälten bär sin frukt. Trösktiden varar fram till vinskörden och vinskörden fram till såningstiden. Ni kan äta er mätta på ert bröd och leva trygga i landet. Alltså, det som profeten säger, det Gud lovar, är att jag ska bygga upp det som har rasat. Jag ska upphäva syndens förbannelse i ert liv, sjukdomens verkningar i era liv. Jag ska upprätta förbundet igen, det som är brutet. Ni ska få komma tillbaka in i min vila. Den här inledningsversen om Davids fallna hydda är ett sånt där ord som, eller uttryck som liksom inte finns någon annanstans i Gamla testamentet. Ordet hydda finns ju lite här och var, används på olika sätt, oftast för någonting tillfälligt, någonting jungfruligt, som det finns kopplingar till tabernaklet i öknen, den tillfälliga boningen där Gud bor ibland sitt folk. Så när han talar om att Gud ska resa upp Davids förfallna hydda, så finns det en antydan om det som gick förlorat. Jag ska resa upp tabernaklet igen. Det som inte kan vara kvar. Alltså, Betel måste renas. Och förbundet ska förnyas. Och när det har skett så kommer också det sista steget. De får kraft att bygga för framtiden. Då ska jag vända ödet för mitt folk i Israel. De ska bygga upp de förstörda städer och bo i dem. Plantera vingårdar och själva dricka vinet. Anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras egen mark. Och de ska aldrig mer ryckas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Herren din Gud. De får kraft att bygga för framtiden. För det är någonting som synden gör med oss, är ju att den skapar kortsiktighet. Den gör att vi tänker bara hit. Vi ser, detta vill jag nu. Och så försöker jag inte se så mycket på vad som händer sen. Det är därför den här typen av renovering är så skön. Liksom. Men just nu så vill jag bara att det ska se bra ut. Jag målar liksom. Och så ser det skönt ut. Så behöver jag inte tänka så mycket på framtiden. Ända tills den punkten kommer när det inte finns någon framtid längre. Tills punkten kommer när huset rasar omkring mitt huvud. Liksom. När jag kommer dit att det inte längre finns någon framtid att bygga för. Och det är det sista steget i den här löftet som Gud ger. Att jag ska ta itu med detta från grunden. Och sen när jag är klar med det, så ska du få kraft att bygga långsiktigt. Du ska få en framtid. Det finns ju olika sätt att hantera såna här förfallna hus. Israel ville ju ha det första alternativet. Man ville liksom ta hand om fasaden och måla den och se så att det ser fint ut på ytan. Den som är lagtrogen och håller på det som är rätt skulle säga att man vill helst att man jämnar hela huset med marken och saltar marken så ingenting kan växa där och gå därifrån. Liksom. Göra slut på eländet helt och hållet. Men Gud som har med de här att göra är en nådens Gud. Han har ett tredje alternativ. Han nöjer sig inte med att reparera fasaden. Och han väljer inte heller att i sin vrede förgöra, förstöra och lämna. Han bygger upp. Han helrenoverar från grunden hela Israels liv. Nu är det naturligtvis så att Amos blir ju inte populär när han för fram de här sakerna. Han kritiserar fel människor helt enkelt. Det hade kanske inte gjort så mycket om han hade varit lite vag i sin profetia, men det är han inte. Han är väldigt skarp och pekar ut, anklagar och visar det som ingen vill att han ska visa. Och då gör det att han får fiender. Vid ett tillfälle kommer överste prästen till honom från Betel, som heter Amasha, och kommer och försöker övertala honom och säger att du, det är ingen som vill höra det här. det finns ingen marknad för det här i Israel, utan åk hem till Juda, där kan du försörja dig som profet, säger han. För det var ganska vanligt vid den här tiden att människor liksom gjorde karriär på att vara Guds talespersoner liksom. Och var man lite smart så kunde man, och såg till att Gud sa rätt saker i rätt tid till rätt personer, så kunde man bli ganska rik på det. Men Amos säger att, men jag är ingen profet på det sättet. Jag är boskapsherde och fikonodlare. Jag är här därför Gud har talat. Och så fortsätter han, och Amasja skickar bud till kungen och säger att jag har en bråkmakare här som heter Amos, och han säger saker som vi inte kan stå ut med att höra. Och sen blir det tyst. Vi har ingen aning om vad som händer med Amos efter detta. Det som följer i boken sen är hans vidare liksom, han fortsätter så att säga profetian till punkt. Men vi har ingen aning om vad som hände med honom. Och det har spekulerats en del i det där, att han kanske blev landsförvisad eller fängslad eller kanske dödad. Någon menar att han kanske blev såld som slav eller någonting. Men vi vet ingenting. Det vi vet är i alla fall att det var ingen som lyssnade på honom. Man tog inte till sig hans ord. Och historien fortsatte. Och 722 efter Kristus, före Kristus, så står Assyrien vid porten. Och så intar man hela landet, skickar ut hela befolkningen i landsflykt eller som slavar. Och riket Israel försvinner för alltid ifrån historien. Det finns ingenting kvar. Men Guds ord försvinner inte. Guds löften försvinner inte. Och när vi står här så har vi möjligheten att se tillbaka på en längre sträcka. Vi kan se att ett halvt millennium senare så dör Guds son på ett kors utanför Jerusalem. Han uppstår ifrån de döda. Och de som sen vågade tro på honom kunde få se att Guds löften faktiskt blev besannade. De kunde få se vad Gud faktiskt menade när han lovar som han gör. För sanningen är att det är i honom som det skadade blir helt och reses upp. I Uppenbarelseboken säger han: se, jag gör allting nytt. Det är i honom som domen blir uppfylld. Vi känner till texten ifrån Jesaja 53. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och Paulus kommenterar det här i Romarbrevet 8 och säger att om nu Gud frikänner, vem kan då döma? Domen är uppfylld. Och det är han, i honom, som relationen till vår Gud faktiskt blir upprättad. Det är först där som det brutna förbundet blir helt. I Galaterbrevet skriver Paulus att när tiden var inne sände Gud sin son för att han skulle friköpa de som står under lagen och vi får söners rätt. Och det är också han som ger oss kraft att bygga för framtiden. Det är i honom vi har en framtid. Och han införlivar oss i Guds framtidsbygge. Petrus skriver i sitt första brev: när ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Det finns mycket som döljer sig bakom fasaderna i våra liv. Kanske mer än vi själva riktigt är medvetna om. Gud har sett det. Han vet hur det är ställt med oss. Han vet också hur mycket kraft och hur mycket tid vi lägger på att försöka putsa den där utsidan. Så att varken vi eller andra behöver se vad som finns där bakom. Han vet hur det är ställt med våra äktenskap. Han vet hur det är ställt med relationerna i våra familjer, till våra vänner. Han vet hur mycket ork vi lägger ner bakom fasaden på att lappa och laga och täta läckorna när de börjar visa sig. Han har hört den här desperationen som vi lever i när vi bara ber, ge oss en dag till. Låt det inte rasa. Jag kan fixa det här. Jag måste bara få en dag till, så lovar jag att jag ska ordna alltihop. Och han ser det. Och där finns också alternativen framför oss. Han vet om dem också. Han vet att vi har möjligheten att välja fariserenoveringen och fortsätta försöka hålla skenet uppe så länge det bara går. Han vet att alternativet finns. Åtminstone tror jag den finns i vår tanke. Att hela huset kan jämnas med marken. Åtminstone tror jag att det är den bilden som... Det finns en röst som gärna vill få oss att tänka, du kan inte närma dig Gud med det här. Du vet, han är en helig Gud. Du vet, han har inte fördrag med synd. Om du kommer till Gud så kommer han att förgöra dig. Han kommer inte lyssna på dina böner. Han kommer inte att hjälpa dig. Det finns någon som vill få oss att tro på förödelsealternativet. Du ser vilken smuts som finns i ditt liv. Gud kommer att jämna dig med marken. Skämma ut dig inför dina vänner och ditt liv kommer bli dött. Men det är inte Amos Gud. Herren är en Gud som kommer till sitt folk trots att han ser vad som döljer sig bakom deras fasader. Trots att han vet det, med ett tredje alternativ. Jag vill bygga upp dig från grunden. Jag vill göra det här jobbet ordentligt. Jag vill befria dig ifrån din synd. Jag vill bygga upp det som har rasat och blivit skadat på grund av den. Jag vill upprätta min relation med dig och alla de välsignelser som följer med det. Jag vill skapa förutsättningar för dig att få en framtid. Jag vill ge dig modet och förståndet att bygga långsiktigt. Jag vill plantera evigheten i ditt liv. Det är hans erbjudande. Det är hans svar. Och det handlar inte om att förminska syndens betydelse eller allvar. Det handlar inte om att förminska Gud till någon slags terapeutisk gör det självtjänst. Det handlar om nåd. Där synden river ner bygger nåden upp. Där synden skiljer förenar nåden. Där synden låser befriar nåden. Och där synden gör oss kortsiktiga hjälper nåden oss att se evigheten. Jag vet inte om du har några sådana här områden i ditt liv som du är medveten om. Jag vet inte om du kanske känner igen dig i den här situationen eller inte. Om du gör det, så vill jag att du ska komma ihåg, först och främst så är Gud aldrig långt ifrån dig. Aldrig längre än en tanke. Aldrig längre än en suck. Men jag vill ändå råda dig att stå inte i det här ensam. Om du upplever att det här är någonting som, det finns en sån här fasad i mitt liv och det finns någonting som ruttnar bakom den. Jag håller på att min stomme är infekterad. Ta kontakt med någon som du har som du liksom känner förtroende för, som du kan prata med. Och så välj en person i ditt liv som du berättar sanningen för. Hela sanningen. Säg precis som det är. Och be den här personen om att, kan du be med mig? Kan du be för mig? Kan du följa med mig en bit på vägen och hjälpa mig genom den här processen? För det är onekligen så att renoveringsalternativ nummer tre är det allra svåraste. Det är det som kostar mest. Och det är inte, det går liksom inte över på en halvtimme liksom. Men jag kan garantera också att det är det alternativet som är absolut mest värt. Det är det alternativet som du aldrig kommer att ångra. Du kommer att få se förutsättningar för en framtid som du inte kunde föreställa dig. Jag tror att vi stannar där. Och så ber vi tillsammans. Herre, vi vill tacka dig. Vi vill tacka dig för att du är en sån genuint god Gud. För att du som känner varje skrymsle och vrå i våra hjärtan, som vet allt vi bär på, som vet mer om oss själva än vi själva gör, och som har sett det som vi själva inte vill se, att du trots allt välkomnar oss med öppna armar, att du lockar oss in i din famn, att du ber oss att komma fram till nådens tron. Vi ber dig nu, Herre, om modet att höra din röst och ta det till oss. Att låta ditt ljus genomlysa oss. Att inte rygga tillbaka för din blick. Vi ber dig att du ska ge oss modet att ta tag i det i våra liv som vi vet inte är gott. Att bära det fram inför dig för att få det förnyat. Och vi ber dig, Herre, att du ska låta samma hjärta som du har får prägla oss. Ge oss mjuka hjärtan så att vi är villiga att ta emot varandra i deras svagheter. Att vi inte blir dömande och river ner de vacklande skjulen. De som du längtar efter att bygga upp. Lär oss, Herre, att närma oss dig i ödmjukhet. Att närma oss dig i en längtan efter genuin sanning och nåd ifrån dig. Så ber vi dig att du ska göra ditt verk i var och en av oss under resten av den här gudstjänsten, under veckan som ligger framför och varje dag som vi får leva på jorden tills du hämtar hem oss till ditt eviga rike. I Jesu namn. Amen.